Jag också säga någonting om frukost då. Så det var lite frugal i morse för att jag hade ont om tid. Så att jag ätit smörgåsar på det bröd jag själv har bakat som är fullkorn. Vi har en egen liten kvarn. En bordskvarn. Där vi mal. Och ett ägg. Och två koppar kaffe. Och äppelmust faktiskt. Från musteriet på Söderslätt.
Om det var en frugal frukost så undrar jag hur det brukar se ut annars.
Ja, men...
Året var 1999. På Riksteatern i Hallunda spelades Lars Noréns pjäs 7-3 med tre fångar på scen. Och två av tre på scenen var nazister. Dagen efter den sista föreställningen, den 28 maj 1999, så rymde en av dem, Tony Olsson.
God kväll. Vi ska börja med nyheten alltså att två poliser i eftermiddags sköts ihjäl under en rånarjakt i Malexander, 2 mil nordväst om Kisa i Östergötland.
Tillsammans med två nazistvänner, Jackie Arklöv och Andreas Axelsson, så begick han ett rån i Kisa. På det följde en biljakt där två poliser sköts till döds i Malexander. De hette Olle Borén och Robert Karlström. Det var en tragedi. Och det var en kulturskandal. Hur kunde detta ske? Varför var det ingen som förstod hur illa det skulle gå? Du lyssnar på Gräv bort Skåne, Sydsvenskans kulturpodd, där vi idag ska borra ner oss i den famösa pjäsen 7-3 och dess konsekvenser. Jag heter Rake Chukri och med mig här i studion så har jag även Per Svensson. Hej hej!
Hej hej!
Du är ju Augustpris belönad för din senaste bok Son, ett liv, en tid. Och du har ju också tidigare jobbat länge här på kulturredaktionen på Sydsvenskan.
Det stämmer.
Och även sett pjäsen 7-3. Och sist men inte minst så är ju också Maria G. Franke med i studion. Hej.
Hej, hej. Hej. Jag har inte sett pjäsen, däremot har jag sett tv-serien på SVT nu om just 7-3. Smärtpunkten.
Precis. För 25 år efter premiären av Lars Noréns omtalade pjäs 7-3 så går det en påkostad och välproducerad dramaserie på SVT som heter Smärtpunkten, som är baserad på Elisabeth Åsbrings bok med samma titel. Och den är regisserad av Sanna Länken som bland annat står bakom Tunna blå linjen.
Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Hur var det när du såg den här pjäsen 1999?
Det var i slutet på februari någon gång tror jag. Ett par veckor efter att han haft premiär i Umeå. Och man ska komma ihåg att då var den redan väldigt omdebatterad och omdiskuterad. Och det var ju därför som jag skickades dit och jag jobbade för Expressen på den tiden. För att skriva en kolumn och sådär. Och det var en märklig upplevelse därför att det var en märklig upplevelse i själva pjäsen, men också publiken var väldigt speciell skulle jag säga. För det var, man ska hårdra det, liksom en blandning av människor från medie- och kulturvärlden som var där för att det hade blivit en så omdiskuterad pjäs och de ville se den. Sen var det liksom ett antal, fick man intryck av, kriminella som var där. Och sen då...
Liksom, de skulle se sina kompisar på scen.
Ja, lite grann. Och sen var det den grånade traditionella riksteaterpubliken. Jag tror till och med att de var liksom inbjudna. Så det var en väldigt märklig mix. Och det man minns är det som man också sen får se tv-serien, de här barbröstade, muskulösa tre då, internerna som kommer in och gör armhävningar. Och hur Reine Brynolfsson som spelar rollen som Lars Norén försöker liksom tämja dem, men han är liksom hela tiden i underläge känner man mot de här liksom muskulösa männen och försöker bli deras lite kompis. Jag kommer ihåg det jag minns är att de pratar om Metallica. Liksom, han vill visa att jag gillar Metallica. Precis som ni, liksom, riktig hårdrock. Så, där. Så det var en märklig upplevelse faktiskt. Mm. Och sen det som var den springande punkten då, redan då var ju just att två av de här fångarna framträder som nazister på scenen, och man visste då, därför att det skrivits om det här i förväg, att de ju också ansåg sig själva vara nazister. Det var liksom det som gjorde det här kontroversiellt och speciellt. Mm.
Här kan man bara nämna att det var så att de hade suttit på Tidaholmsanstalten, alla tre. Det var en anstalt som hade högsta säkerhetsnivå, och alla tre hade dömts för grova brott. Tony Olsson hade ju dömts för ett 90-tal brott, men han var också dömt för förberedelse till mord. Carl Thunberg var ju ledare för militärligan. Låg bakom en massa rån och också vapenstölder, bombdåd. Och sen Mats Nilsson, den andra nazisten. Och det som då hände var att först så började ju pjäsen med att den spelades på anstalt, och sedan så flyttade den ut då. Men Per, när jag läste om det här så är det många som såg den på den tiden som beskriver liksom att de var fysiskt rädda när de såg pjäsen. För som du nämnde, det här var liksom muskulösa, stora nazister som gjorde armhävningar till liksom hård musik. Och de hymlade inte direkt med sina nationalsocialistiska åsikter. Kände du rädsla?
Nej, jag skrev det där. Jag tror faktiskt att jag skrev det samma kväll sent. Men det kan ha också varit dagen efter. Det kommer jag inte riktigt ihåg. Och tittat på vad jag skrev. Nej, redan det som jag tyckte var intressant då. Det var det som jag fortfarande tycker den är den springande punkten här. När man ska diskutera själva pjäsen. Och man ska komma ihåg att den var väldigt omdiskuterad och mycket ifrågasatt långt före morden, före rånet. Det var de nazister när de stod på scenen, eller hade de varit nazister? Det vill säga, spelade de sig själva så att säga, som varande nazister i en förfluten tid? Mm. Eller var det de åsikter de faktiskt i nutid, i presens, hade? Det är liksom den avgörande punkten. Att spela en nazist på scenen tycker inte jag, det är inte kontroversiellt. Man måste kunna naturligtvis gestalta ondska på sig på en scen. Problemet är om man låter så att säga ondskan uppträda så att säga i presens. Jag är och inte jag var, eller jag spelar inte någon som var mig själv som tidigare, utan jag är mig själv just nu.
Och då är frågan, varför kände man inte till svaret på det? Var det för att Norén och Riksteatern var luddiga på den punkten?
Ja, det kanske de var. Det var väl och det här är ju en ganska subtil glidning, om man säger så, mellan teater och verklighet. Det var ju nog någonting som jag tror att både Norén och Riksteatern var lite intresserade av. Att numera så är det där liksom vardagsmat att det finns kommunicera, att det finns liksom någon överlappning mellan verklighet och fiktion. Det är vi vana vid, autofiktion i romaner och på många olika andra områden. Det var ganska nytt ändå på 90-talet. Så att det var en väldigt tveksamhet här. Alltså om är de skådespelare eller är de sig själva? Eller är de skådespelare? Ja, de är skådespelare som spelar sig själva, men är de samtidigt sig själva? Det är, liksom, det är lite kristigt. Och fortfarande en ganska intressant och svårbesvarad fråga.
Men det är också så dubbelt med när man läser om det, och att Lars Norén dels var, alltså det var ju någonting som triggades igång i honom av själva när de liksom meddelar vi måste berätta att vi är nationalsocialister. Alltså det var precis som att då hände någonting med honom, men samtidigt så var någon slags motkrav från hans sida att ni får inte under arbetets gång ha någon kontakt med nationalsocialistiska rörelser. Mm. Som ju Det skett väl dem i liksom. Men att, han, alltså att det var så dubbelt också för, verkar ha varit väldigt dubbelt för honom. Att han hade liksom, han drogs till det, han hade, det var en tjusning och sen ville han samtidigt friskriva sig från någon slags inblandning.
Ja, och det är ju det som är problematiskt tycker jag med de här säga, överlappningarna mellan säga, verklighet och fiktion rent generellt, att det ofta används som en slags bekvämlighetsflagg. Så att säga. Å ena sidan så kan man säga att locka med att det här är verkligt, det här är sant. Det här är så att säga levande tigrar på scenen som är farliga. Å andra sidan får man kritik för att man har tagit in levande tigrar på scenen, så kan man säga att men det är bara låtsas tigrar. Det här är en roman, eller det här är en pjäs, eller det är en film. Och i debatten så förekom ju det argumentet väldigt tidigt, att de som tyckte illa om det här, som kritiserade föreställningen då tidigt, kunde anklagas för att vara lite naiva, inte fatta, inte se skillnad på teater och verklighet, eller teater och journalistik, eller teater och debattinlägg. Eller så där. Men det är problematiskt med den här sammanblandningen, tycker jag.
Men vad landade du i, Per, då? Efter att du hade sett den. Var ja, det moraliskt fel av
Jag Lars tror Norén? Att jag uppfattade det jag skrev själv som att jag tyckte att det var fel, därför att det står nämligen att jag tror, jag hade misstanke att Lars Norén hade lockats av detta just för inte trots utan just för att de hade denna identitet som nazister och att de var beredda att säga det på scenen, att det skänkte honom och uppsättningen en dimension av farlighet, av utanförskap, av så att säga provokation som den här pjäsen inte skulle haft om den bara varit en terapeutiskt försök att få att rehabilitera fångar. Vilket det från början var, det ska man inte glömma, det från början var ju det här ett rehabiliteringsprojekt på fängelset. Alltså det var en grupp fångar som skulle få spela teater för att så att säga utveckla sig själva, liksom hitta sitt inre, kan man tänka sig, helt enkelt bli bättre människor. Och det var inte ett konstnärligt projekt från början, utan just ett rehabiliteringsprojekt inom kriminalvården.
Och varför var det problematiskt att han utnyttjade dem för att framstå mer som konstens bad boy?
Ja, därför att dels så menar jag att det är ju, om det är så att man ställer nazister på scenen och de uttalar nazistiska åsikter och säger personligen är antisemit och faktiskt menar det i det ögonblicket. Det vill säga inte är skådespelare, inte spelar en roll utan är sig själva. Då faller det yttrandet under precis samma lagar som alla andra yttranden. Då är det, kan det vara då är det hets mot folkgrupp, då kan det vara olaga hot och det, dessutom så är det oetiskt. Vi vill inte nazister stå i offentligheten och säga sådana saker hur som helst.
Mm.
Då måste man då, kan man inte åberopa den speciella frihet som konsten har. Och det är dels är det omoraliskt av det skälet, men det är också så att det undergräver den här idén vi har i vårt samhälle om att konsten har en speciell frihet. För om man liksom missbrukar den friheten och så att säga bara låtsas att det är teater när det i själva verket är någonting annat, då undergräver man ju legitimiteten för det, och det tror jag är väldigt skadligt.
David Dencik pratade om det. Det är ju han som spelar Lars Norén i serien. Och det var en stor DN-intervju med honom för några dagar sedan. Alltså han fick frågan så där om han skulle ha satt upp en sån här föreställning själv. Och då sa han, jag hade nog inte satt upp en föreställning med nazister. Vad som sägs från scen tycker jag förstås ska vara fritt. Men inte vem som säger det. Med andra ord, debatten om representation kan inte appliceras på denna frågeställning. Det var liksom, jag tyckte han satte fingret på det så himla bra där.
Och det tror jag är väldigt viktigt. Vi har ju nu ett motsatt klimat där man liksom inte ens får yttra förgripligheter i fiktionen, för att bara själva ordet eller begreppet kan uppfattas som att inte bara kränkande utan i princip ett fysiskt övergrepp.
Mm.
Och det innebär ju att det blir väldigt konstigt. Alltså hur ska man kunna gestalta exempelvis den tyska nazismen och dess brott om man inte låter dem säga det de faktiskt sa.
Mm.
Då blir ju liksom ondskan obegriplig. Samma sak ska jag säga, filmer om slaveriet och så där. Man måste kunna få gestalta så att säga, den ondskefulla sidan också. Men då är det ju viktigt att den är gestaltad av skådespelare och att det är klart att det här är en fiktiv, att det inte är en äkta
inte
nazist.
Inte torgmöte.
Nej.
Liksom.
Mm. Det här tas ju upp i SVT:s dramaserie Smärtpunkten. Och det finns en scen där två utav fängelsedirektörerna som har gett OK till det här projektet. Dels till att Lars Norén ska få sätta upp en pjäs med fångar. Dels att pjäsen ska få spelas utanför anstalterna. Dels att de här fångarna ska få rätt generöst med permissioner. Och från fångvårdens sida så gör man detta just för att man ser det som rehabilitering. Och sen under arbetets gång så förstår man att man från kriminalvårdens sida och från teaterns sida har helt olika syn på det hela. Fängelsedirektörerna inser att Lars Norén har ju inget intresse av att se det här som rehabilitering. Och de inser också att det kommer att handla väldigt mycket om nazism. Och som du är inne på, Per, att det är två riktiga nazister som propagerar grov antisemitism, homofobi, liksom extrema åsikter om renhet i samhället. Och så konfronterar de Lars Norén under en middag.
Föreställningen ska inte handla om nazistiska yttringar. Den ska handla om livet på anstalt.
Ja.
Livet som kriminell. De vägvalen de här killarna har tagit i livet. Nazismen är en liten del av det. Men det är inte det som är ärendet. Om de hade varit terrorister, då skulle det handla om det.
Ja, men,
jag måste bara få säga här, men det är viktigt för mig att konsten, journalistiken, vetenskapen, litteraturen som inte vågar vidröra verkligheten som den ser ut är direkt kontraproduktiv. Den är antidemokratisk.
Ja, men, alltså,
det är ju som Nordkorea eller Albanien. Ja. Eller
om jag nu ändå lite konkretiserar här. Ni behöver egentligen inte oroa er. För när ni tar del av det vad vi gör, då kommer ni att märka det själva. Det finns ingenting att oroa sig över.
Men jag känner mig orolig.
Ja.
Vi får ju inte ens läsa något manus.
Vad säger du, Per?
Jo, men alltså, han har ju rätt i det att om man inte vågar konfrontera verkligheten så är det farligt. Men vi har ju skapat speciella så att säga, former för att göra det. Konsten då, som följer vissa regler. Och journalistiken som också följer vissa regler. Det är när man liksom bryter mot dem och överskrider dem där som det börjar bli problematiskt. Och det är det som gör liksom, som jag tycker det är intressant i den här debatten kring skjutröst, som gör att det fortfarande är en otroligt relevant och viktig debatt. Det är att det finns en frestelse alltid, i synnerhet med konsten, att vilja överskrida den här gränsen. Att så att säga inte bara nöja sig med att med fiktionen eller liksom allt, hela det ramverket kring teater eller litteratur och film och så, utan överskrida det. Och då, det är då det börjar bli problematiskt. Det, på samma sätt som det är problematiskt om man som journalist inte håller sig till liksom pressetiken och allt det där som vi byggt upp kring journalistiken.
Jag bara liksom noterar hur högt du håller den här debatten egentligen bland andra debatter som genom åren har varit, sådär, varit jättestora. När du skrev om Elisabeth Åsbrings bok så skrev du att det här liksom överträffar på något sätt i relevans. Som Maja Lundberg, Fejden och Ranelidbråket och Odell-käbblet kallar du det för, det här Anna Odell. Att liksom, så många debatter som förs med otroligt högt tonläge, lite grann, de avstannar och sen så visar sig att det kanske inte var så mycket, men att det här fortfarande har en sån kärna i sig som är... Så det är fortfarande lika viktigt.
Absolut. Och jag har jobbat med kulturjournalistik så länge och det har varit jättemycket bråk. Ofta kulturbråk börjar med petitesser egentligen. Sen blir de bråk därför att man helt enkelt ger sig på varandra. Det blir liksom, man triggar igång, det blir en slags acceleration där av aggressivitet mellan olika parter. Men så tittar man på vad det handlar om och så är det inte så mycket. Mm. Men det här är en... tycker jag är en väldigt viktig fråga. Där har ju Norén rätt. Att det är väldigt viktigt att vi värnar möjligheten att uttrycka och diskutera också de mest problematiska och svåra saker. Och vi har ju i vår kultur skapat liksom arenor för det. Bara kanske konsten, journalistiken och vetenskapen och så. De följer alla olika regler och de börjar man liksom luckra upp detta så kan man lätt hamna i den andra extremen. Att man till sist inte kan säga någonting. Mm. Som jag ska säga just idag kanske är en större fara faktiskt än att folk säger för mycket. Vågar säga för mycket. Att idag vågar man säga för lite kanske. För att man inte riktigt litar på att det räcker med att skriva en roman. Man kan väl liksom bli ställd i skamvrån även om man på goda grunder hävdar att det är en roman man har skrivit. Att man inte står för det här själv och så.
Men jag tänker att så här, det som är den springande punkten här är så här, vad var Lars Noréns syfte? Jag tror som du, Per, att han på något sätt ville ställa sig nära de här nazisterna för att själv uppfattas som farlig. Eller som en outsider. Eller som en rebell. Att liksom vara någon slags bad boy i teatersverige 1999. Där han redan var liksom det största namnet. Men det som en stor del av debatten handlade om var just hur hanterade hans alter ego de här nazisterna på scenen. Och där var det ju många som menade att hans motargument mot nazisterna var mjäkiga. De var aldrig tillräckliga. Att de helt enkelt utklassade honom. Och där tycker jag att en av de viktigaste rösterna i debatten när pjäsen spelades, det var ju Anita Goldman, känd författare. Hon hade länge bott i Israel och så hade hon flyttat tillbaka till Sverige. Har judisk bakgrund. Och hon går och ser den här pjäsen och upplever just det här att Norén har ju ingenting att sätta upp mot de här nazisterna. Han skriker aldrig rakt ut i avsky mot de här liksom vidriga åsikterna om att de vill ha renhet. Skulle de få bestämma så skulle alla judar skickas ut ur landet och så vidare. Och så säger hon i debatten att vad ger Lars Norén rätten att inte vara jude i mötet med en nazist? Utan istället, när de har liksom haft sin nazistiska utläggning, så frågar han, har ni haft en olycklig barndom? Alltså liksom den mest banala psykologiska frågan som man kan ställa. Och det där tycker jag är väldigt, väldigt centralt, just att vilken var den tilltänkta publiken för Lars Norén och för Riksteatern? Ja, det var inte svenska judar. Utan när Anita Goldman ser pjäsen i Riksteaterns lokaler, så ser hon ju att det är massa personer i kulturlivet som har liksom höga positioner som efteråt står och applåderar de här nazisterna.
Flera som har skrivit om den här pjäsen har varit inne på vad är det man applåderar. Du skrev också om det, Anita Goldman. Vad är det problematiska för dig där? Eller?
Ja, men om jag applåderar en verklig nynazist som säger att han är emot rasblandningen i Sverige, det vill säga att jag och 1,8 miljoner andra svenskar ska kastas ut i det här landet om han får bestämma, då kan jag ju inte applådera honom och säga, se så fint, Lars Norén, den stora dramatikern, har liksom åstadkommit ett möte med den här killen, utan jag tar honom på allvar. Jag menar att Lars Norén på något sätt ställer ut honom på ett ganska fräckt sätt. Även mot de här killarna som tvingas kväll efter kväll att upprepa det här. De har ju ingen möjlighet nu att gå ut och säga jag har ändrat mig. De förstärks kanske i sina åsikter. Och jag måste ju säga, jaha, du är en människa, du har gjort ett ideologiskt val. Det är ingenting som din pappa som slog dig sa att du måste bli nynazist.
Just det där med att om publiken applåderade, hur den applåderade. Alltså Anders Enmark, som är författare som såg samma föreställning som jag faktiskt, alltså samma dag, samma kväll. Han skrev också en krönika i Expressen efter det där, och han hävdade att publiken hade svårt att applådera. Att han skrev att de nästan satt på händerna. Och det där, men samtidigt är det ju så, det är därför det är så problematiskt när man för in det på teatern, att vi är ju, om man är teaterpublik, så är man ju i Sverige, man är van vid att följa vissa ritualer. Det är teater och då applåderar man. Mm. Tycker man att det är halvdåligt så applåderar man kanske lite lamp, men man applåderar ändå. Det är väldigt sällan en publik ställer sig upp i Sverige och liksom protesterar mot föreställningen. Och det är lite naivt, det är lite grann som man tänker sig barn gör på barnteatern när liksom skurken kommer smygande och barn ropar, akta dig, akta dig. Det gör man ju inte, vi har ju lärt oss att det här är ju teater.
Mm.
Så att den dimensionen finns ju också. Men sen tror jag nog att många kände obehag. Alltså 90-talet var ju ändå ett decennium präglat av väldigt mycket nazism i Sverige. Mm. Alltså nynazism. Det var demonstrationer som hade, det var våldsdåd, det var mord, det var liksom attentat. Det var liksom en väldigt våldsam tid med nazistiska förtecken.
Mm.
Så att jag vill, man ska ändå understryka att, att debatten kring den här pjäsen satt igång långt före morden med Alexander och var inte kopplad, för det kunde ju ingen veta, utan var inte kopplad till någon misstanke att det skulle bli någon krim, skulle leda till det heller, utan debatten var kopplad till själva uppsättningen. Och Anita Goldman var en av dem, och det var flera som just kritiker som var väldigt kritiska. Så det blev en ganska intensiv debatt tidigt.
Men när du sa det här, vem man, vad är det som applåderas? När du beskrev Per, när du själv var och såg den, vad det var för publik och så, så beskrev du också som att det var kompisar till de som stod på scenen. Och att det kan man ju tänka sig att de som, det var väldigt olika sorters applåder som utfördes.
Absolut.
Efter en föreställning.
Absolut, alltså det var en märklig upplevelse. Efteråt så Annika Hagström, som ju då var en av Sveriges mest kända journalister och väldigt välkänd i utseende som var i tv, hon berättade sen efteråt att i pausen måste det ha varit så hade hon blivit närmad, en kille hade närmat sig henne och velat berätta att han hade varit legosoldat i Bosnien.
Mm.
Och liksom berätta sin historia, och det var Jack Järklöv som sen var en av de tre som deltog i rånet och i morden med Alexander. Så det är ju kusligt.
Mm.
Man
han var ju
tillbaka.
Dömd för krigsförbrytelser.
Ja, han var ju ganska känd då.
Mm. I den här tv-serien Smärtpunkten som nu går på SVT, den sista och tredje delen har sänd, så går det att se på SVT Play, så tar man sig ju an den här frågan. Liksom, men hur kunde det här ske? Hur kunde det överhuvudtaget bli en pjäs som spelades utanför anstalterna? Hur kunde de få så mycket permissioner? Och då har man ju kommit fram till efteråt att Tony Olsson tack vare de här frikostiga permissionerna kunde planera brotten.
Mm.
Och att man ändå sagt att även om det inte var strikt kopplat till pjäsen, men att utan permissionerna så hade Alexandermordet inte inträffat. Men Maria Per, vad tycker ni om SVT-serien? Tycker ni att den liksom tillräckligt förklarar liksom den här dysfunktionella relationen mellan kriminalvården och Lars Norén? Hur den här, för det är egentligen, idag är det ju så svårt att förstå hur någon kunde godkänna att två liksom uttalade nazister skulle få liksom turnera i landet.
Alltså jag tycker det görs otroligt tydligt hur så här stjärnögda kriminalvården är när Lars Norén stiger in i rummet och de ser den stora dramatiken. De vill liksom, de vet inte till sig liksom. De ser här kommer bli en sån, vi kommer få så mycket god uppmärksamhet för att vi gör det här högtstående projektet, att det överskuggar sen liksom, när det uppstår problem, så de vill bara driva igenom dem för de vill ha så här bra press någonstans. Och sen så finns det också en nyckelfigur som vi inte har nämnt här än, och det är ju producenten, Riksteaterns producent och Lars Noréns så här höga hand, Isa Stenberg, som spelas av Maria Sid i serien, som blir någon slags så här, hon får ta hand om allting under permissionerna, så får hon vara typ fångvaktare, och hon har någon slags, utvecklar någon slags mammakänslor för de här tre internerna, inte minst Tony Olsson. Och hon, mitt i det så jobbar hon också häcken av sig. Hon jobbar så fruktansvärt mycket. Hon får skriva rent alla band som, hon sitter på nätten och skriver rent alla band som spelas in under samtalen som ligger till grund för vad Norén sen skriver. Hon får liksom, hon var ju chaufför, hon får göra allt. Så hon håller ju fullständigt på att rasa ihop kort tid in i det här projektet. Och tappar ju också på något sätt omdömet. Och det tycker jag är supertydligt i serien. Hur man ser att hon bara ballar ur.
Alltså hon är ju den egentliga huvudpersonen skulle jag säga i serien. Alltså den dramaturgiska navet, och hon är väldigt bra och hon gör det väldigt bra också. Och jag tycker det är intressant för hon personifierar ju väldigt många olika saker. Dels det du är inne på med den här mammarollen som ju är intressant i sig. Att hela tiden vara omhändertagande, ta på sig alla uppgifter och så. Men också skulle jag säga, så personifierar hon ju någon mening kan man säga. Ett väldigt välmenande Sverige som ju den här tiden är på väg att försvinna.
Mm.
Som har funnits tidigare, det vill säga där man utgår från det svenska samhället att ingen är egentligen ond. Utan alla har som utför onda gärningar har, det finns en anledning till detta och denna anledning kan vi göra någonting åt.
Mm.
Alltså en väldigt, väldigt god egentligen ambition, ett välvilligt välfärdssamhälle som hon på något vis får personifiera och som ju då så att säga kriminalvårdsstyrelsen här är den lite mer naiva byråkratiska så att säga, dimensionen av.
Mm.
Och jag tycker det gör den här serien också det tycker jag är jätteintressant. Att det var, för det fanns ju faktiskt en sån mentalitet i Sverige som idag är svårbegriplig när i princip alla som begår ett brott ska låsas in och så kastar man bort nyckeln. På den tiden var det så att man snarare skulle ge dem nyckeln. I förhoppning om att om de bara fick komma ut så skulle de bli så att säga rehabiliterade. Och det där var ju på väg att försvinna på 90-talet, men det levde kvar som ett arv från 70-talet vill jag påstå fortfarande, och det lever kvar i det här projektet. Alltså föreställningen om att de som sitter på fängelse gör det därför att de har haft, enkelt uttryckt, en taskig barndom. Och att det är vår uppgift att, så att säga, kompensera dem för det.
Mm.
Jag tänker att det är ett liksom viktigt tidsdokument. För att det fanns en inställning både på 80-talet och på 90-talet där flera liksom, journalister, men också uppenbarligen inom teatervärlden, som hade den här liksom förenklade synen att skinnskallar och nynazister var liksom grabbar på glid. Att om de bara fick en fin extra mamma som gav dem kärlek så skulle allting lösa sig. Och det tycker jag också visas på ett väldigt så här effektivt sätt i serien om Noréns pjäs. Att teaterproducenten Isa också blir en representant för den här hållningen. Och där flera i kriminalvården säger till henne och säger till Lars Norén, det här är farliga män, de har begått väldigt grova brott. Men varken Isa eller Lars Norén vill veta vad de har dömts till. Och att Isa, liksom, hon låter Tony Olsson bo hos henne under permissioner, han får nyckeln till hennes lägenhet. Och hon liksom skriver också i någon anteckning så här, jag hade kunnat plocka ner månen om det hade inneburit att Tony hade lämnat nazismen. Träffat en tjej, bildat familj. Hon liksom ömmade för honom. Medan liksom en fängelsedirektör liksom sa till henne att du måste liksom se både det onda och det goda i honom. Han måste någonstans erkänna att det han har gjort är fel. Men att Isa och Lars Norén ville bara se, eller förlåt, men Isa ville bara se det goda i honom. Och i det så skiter man ju i alla som har liksom, som är judar eller alla som är invandrare och som minns liksom alla brinnande flyktingförläggningar, antisemitiska attacker. Jag var ju själv ung på 90-talet och minns att jag var livrädd för att åka till stan i Jönköping för att det var liksom skinnskalla på stan som liksom knackade folk. Så att den här, men kan ni förstå den här, hur känner ni inför den här naiviteten liksom? Grabbar på glid?
Ja, det fanns ju väldigt utbrett bland intellektuella, kultur, journalistik och den allmänna så att säga, sättet att tänka och tala då på 70-talet speciellt, föreställning om att marginaliserade grupper, egentligen oavsett av vilket skäl var marginaliserade, på något vis var symptombärare. Alltså det var grunden för att det finns massa problem i vårt samhälle är inte bra, det är för hårt och så vidare. Och de här som då antingen sitter i fängelse eller på psykiatriska sjukhus eller hade väldigt underliga livsval som till exempel eller subkulturer. De var liksom bärare av symptomet. De var liksom mer sensibla än vi andra. De kände av det här som var fel i samhället och stod inte ut med det. Därför hade de hamnat i den här positionen som man kanske inte alls tyckte var bra naturligtvis. Det var inte bra att sitta på och vara psykiskt sjuk eller vara brottsling, men det var ändå förståeligt. Och därför kunde de ibland idealiseras på ett sätt som idag är svårbegripligt. Alltså lyftas fram som närmast som förebilder. Och det tror jag kopplar ihop Norén, eftersom Norén liksom började ju med att alltså just psykisk sjukdom är liksom ett bärande tema i hans tidiga, när han skrev dikter. Alltså att han var ju själv så att säga. Och så led av detta. Och då tror jag det är inte bara hyckleri när man förstår att, eller åtminstone för man fattat att han kunde känna en identifikation med exempelvis Mats Nilsson och vice versa.
Mm.
Att han faktiskt gjorde det. Därför att vi på olika sätt så har vi liksom tillhör vi utkanten i samhället. Och också för att jag, Norén, jagar konstnär, det också säger ett sätt att tillhöra utkanten. Så att det är där mycket, mycket ett 70-talsarv också i den här 90-talspjäsen.
Mm. Det finns faktiskt att det här är ett klipp ifrån den dokumentär som Folke Rydén gjorde några år efter pjäsen, där Reine Brynolfsson spelar Lars Norén i pjäsen.
Varför är jag här? För att jag är så lik er. Vi bär ungefär samma barndom och minnen. Jag har bara haft tur. Det har funnits något gruskorn vid vägkanten som i sista stund har hindrat hjulen från att glida ut med mig i den stora kraschen. Jag tror inte att jag skulle ha klarat mig här. Det är den enda skillnaden, kanske.
Att Lars Norén då sitt alter ego säger att enda skillnaden mellan mig och två nynazister är att jag inte hade klarat mig i fängelse. Jag tycker att det är klart att det är en väldigt enkel position som jag har. Att så här, 25 år efter att pjäsen har spelats kunna liksom racka ner på allting. Men jag tycker att det låter som den mest banala liksom filosofin som finns. Att liksom säga att se sig själv i liksom den onde liksom. Det är klart att alla människor kan spegla sig i någon aspekt, i någon annans personlighet. Men att på något sätt att det Lars Norén säger är ju att är det då bara slumpen som gjort att han är en jättekänd dramatiker och att de är två stycken nynazister. Och som Anita Goldman också tog upp på den tiden. Så det Lars Norén inte förstår är ju att de har ju också ett val. Det är inte så att det är ödesbestämt att Tony och Mats på den tiden liksom kallar sig nynazister. Det är klart att de hade ett ansvar för det själva. Liksom.
Ja, det, absolut. Men det var ju en tid också där man inte... Det är ju också 70-talsarvet där man... Det individuella ansvaret, det individuella valet var inte så, stod inte så högt i kurs. Man trodde inte så mycket på det. Utan det var ju hela tiden strukturer och omständigheter och så vidare. Alltså jag tror ju att Norén faktiskt att han kände det där autentiskt. Det är därför jag tycker också att om det bara vore liksom ett kosmetika så skulle det inte vara så spännande intressant. Utan jag tror faktiskt att han på allvar kände sig som en marginaliserad outsider. Han hade ju kommit till Stockholm då ifrån Skåne och väldigt ung och slagit sig fram och levt ur hand i mun som skrev sina dikter, hade varit intagen eller haft psykiska problem, blev sen hjälpt då av olika personer i kulturlivet och sådär. Men han hade ju levt en marginaliserad existens. Alltså han var ju inte alltid den framgångsrika dramatiken. Han var ju en så att säga, poet alltså avantgardistisk poet och kom ifrån den här liksom märkliga hotelluppväxten i Genarp, var det väl? Ja, Genarp.
Mm.
Så att jag tror att han faktiskt kände det och att han kände det kanske hela livet. Alltså människor, vi kan tycka att det är jättekonstigt. Mm. En världsberömd dramatiker känner sig vara en outsider, men Strindberg kände också sig som en outsider, så att det är liksom inte på det viset konstigt.
Alltså det är så svårt nu 2024 och liksom försätta sig i, jag kommer knappt ihåg 1999, inser jag. Att jag kan liksom inte riktigt försätta mig i den stämningen som rådde då sådär, och känna den riktigt tydligt, men det borde ju ha varit otroligt magstarkt redan då att säga det här att det kunde lika gärna varit jag.
Absolut.
För att det är så extremt orimligt.
Absolut, det blev, man fick kritik för det också. Men det, om man tänker ett steg till så att säga, så tror jag att han ändå kunde känna det, även om det var magstarkt att säga det. Nej, på den tiden så var han var ju hela Östermalms älskling, hade varit som favoritdramatiken, som var så rolig, och man ville ha en rolig teaterkväll, eller bra, spännande och rolig underhållande teaterkväll, gå på Norénpjäs där liksom familjerna sitter och hugger kniven i varandras ryggar och säger vassa saker och så. Det var ju en det är därför det finns ju med i tv-serien också en sekvens som jag tror är viktigare än man tror. Det är när han går och ser en Dramatenföreställning tillsammans med Isa, och sen säger man att jag hatar Dramaten. Jag hatar Dramaten. Mm. Och så går de i pausen från den här... Mm.
Kan vi gå nu?
Så ja, och det är ju verkligen liksom att markera att Dramaten var ju hans. Mm. Jag menar, han var ju kung av Dramaten på många sätt.
Men tror du att det var värre för honom på något sätt att bli den här Östermalmsdarlingen och älskad av någon krets som man kanske tyckte var falsk, än att han gick och ställde sig i hörnet och var den här outsidern och lite farliga, någon som flörtade med det farliga. Var det liksom värre för honom att vara älskad av fel personer?
Det tror jag, absolut. Tala om att vara älskad av fel personer, om läsarnas dagbok kan man säga att han verkligen har förmåga att se till att få fiender. Det finns ju starka paralleller med, jag nämnde August Strindberg. Det finns ju starka paralleller med August Strindberg faktiskt. Att Strindberg var likadan. Så fort han upptäckte att han var för riskerad att bli populär eller få vänner, så gällde det att snabbt skaffa sig en ny fiende. Och Norén tror jag, jag tror att det var helt plågsamt för honom att vara just så omtyckt.
Var du än är och vad du än gör, så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat. Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Det finns ju också en illustration av hur diskussionen är nu idag, 2024, när under liksom själva projektet som, alltså när de håller på och skriver, när pjäsen skrivs och de håller på och repeterar och så, då är det ju, och permissionerna, då är det ju att nazisterna möts med så här värme, medkänsla, vi är ett team här, alltså någon slags så här godhet eller vad man ska kalla det för. Och sen när de kommer, de är ju väldigt, det skildras i serien hur särskilt Tony Olsson är väldigt mycket motståndare till att de ska behöva stå på scenen och prata om nazismen. För någonstans så bär ju det emot för honom att göra det. Men när de gör det sen möter de ju då någon slags mot... Från delar av publiken så möter de ju... De känner ju någon motvilja i rummet och konfronteras av personer efter föreställningen och så. Alltså båda de här ytterligheterna av... Båda de möts med godhet och nu sitter vi här på Prinsen och dricker rödvin och käkar härlig mat tillsammans. Och att de konfronteras för sin... så här, övertygelse. Båda de sakerna triggar liksom nazismen ännu längre. Det förstärker ju...
Utanförskapet, ja.
Ja, och inget av sätten hjälper, om man nu ska använda det ordet.
Hade de inte varit nazister, om man tänker att man hade varit tre grova brottslingar, man tog bort nazismen och lät bara brotten vara kvar, då hade den här debatten inte ägt rum för Alexander. Då hade förmodligen... Lars Norén fått beröm för det här, så att säga. Att han lyckats skapa konst utifrån den här fängelsemiljön och också för, kanske beröm för sina, så att säga, sociala ambitioner här med de här. Utan det är ju därför det är intressant att som det i alla fall skildras i serien, att det är när de säger att de är nazister som han går igång, för att han inser väl också själv att hade de bara varit fångar, mm, så hade det varit ett ganska trivialt projekt. För det var ju inte helt nytt det här med att spela teater med fångar. Jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som blev svensk teaterman eller så, som blev känd för att han satt upp i väntan på Godot på något fäng. Den tanken att spela teater med fångar var ju liksom inte helt originell. Men att lyfta in levande nazister i ett projekt är någonting annat.
Då hade han chans att skriva historia.
Ja, då blev det lite... Sen Alexander hade ju förändrat det naturligtvis. För då hade naturligtvis självklart debatten kommit om allt det här med fick för mycket permissioner, hur mycket bidrog det här projektet till att de kunde utföra brotten. Men innan brotten var utförda så hade det säkert mötts med väldigt stor välvilja om de inte hade trätt fram som nazister. Mm. Bara varit brottslingar.
Och det är ju väldigt, väldigt surrealistiskt när man ser den här dramaserien i SVT, Smärtpunkten, där liksom nazisterna protesterar mot att de ska behöva säga på scen att de är nazister kväll efter kväll efter kväll.
Det är ju intressant att veta.
Det är jätteintressant.
Pass mycket, jag litar ju på Åsbrinks bok. Mm. Den är väldigt bra och väldigt tillförlitlig.
Och tv-serien baseras på
den. Så vet jag kan se, det var ett tag sedan jag läste boken, men så är den, följer den väldigt troget. Mm. Saker som är belagda där. Och det kan mycket väl vara så att de förstod att det här skulle bli problematiskt för dem.
Här finns det finns en scen. Det här är efter att pjäsen först haft premiär i Umeå. Det är många som har applåderat. Folk har suttit i publiken och gråtit. Men så kommer de första skriverierna. Där man då liksom kritiserar att de verkar vara aktiva nazister. Och då har vi ju en av de nationalsocialistiska fångarna, som då i verkligheten heter Mats Nilsson, och som spelas av skådespelaren Linus Gustafsson, hur han liksom protesterar mot det här och känner sig liksom utnyttjad av Lars Norén.
Jag vet inte hur många gånger jag sa det till oss att nationalsocialismen kommer ta upp all jävla uppmärksamhet.
Men då var det man skrev.
Men det finns ju hur många bra recensioner som helst. Det skrivs en stund på kultursidorna och sen tar debatten om något annat över. Läs inte där. Skådespelare brukar inte läsa sina recensioner. Alltså det kommer att blåsa över det här.
Nej, det kommer det. Ja, kanske för dig, Isa. Och för Lars och för Carl, men inte för mig och Tony. Vi kommer alltid vara stämplade. Vi kommer alltid ses som nazister, Isa.
Lugna dig nu.
Vad fan är Lars förresten?
Han har åkt tillbaka till Stockholm.
Skämtar du? Var du åkt?
Men han måste åka. Han ligger efter med sin nästa uppsättning. Han måste skriva.
Så han har bara lämnat oss med den här jävla skiten?
Han har ju också en poäng. För att de ställs ju på scenen och de här replikerna läggs i deras munnar. Det är baserat på vad de själv tycker. Och så. Men de utsätts ju också för, det är klart att de utsätts för en risk och får utstå mycket liksom, hat på grund av det. Och han har ju också rätt i att det är ju han och Tony Olsson som nu fortfarande, vi sitter här och refererar till nazisterna.
Det kan man ju säga att Mats Nilsson är ju inte nynazist idag.
Nej.
Utan han har ju tagit avstånd ifrån det. Han har också varit ute och föreläst väldigt mycket.
Ja.
Om sin ex. Om sin, att, så att numera är han ju ex-nazist.
Mm. Och det är därför också som han heter, han har ett annat namn i serien. Han heter Ola där.
Ja.
Nej, men jag menar att det, alltså det är ju fel på det hållet också. I den här uppsättningen att de på något sätt så blir de ju utnyttjade också för att Lars Norén vill göra en fet grej som jag ser det.
De blir fastlåsta i den här identiteten, det är ju också konstens funktion, så att säga. Är man en figur i ett drama så är man ju liksom fixerad vid den tidpunkten och den sammanhanget och den person man är i pjäsen så att säga. Om det då är en verkligt levande person så kommer de släpa på det här hela livet.
Mm.
Så att jag tror säkert att det är autentiskt. Att de faktiskt kände det och insåg det.
En aspekt av det här som vi inte har pratat så jättemycket om än är ju just att det faktiskt också fanns de som försvarade Lars Norén och hans alter ego i pjäsen 7-3 och menade att han nästan blev någon slags messiasfigur i sitt möte med de här nazisterna. Kan du berätta mer om det?
Ja, alltså det var ju en debatt och jag tycker att det var en bra debatt. Alltså det var ju inte så att det var liksom dumma argument eller därför tycker jag det är en väldigt intressant debatt. Alltså det fanns dels argumentet att de som var kritiska inte kunde se skillnad på teater och verklighet. Det här är skådespelare. Och det ganska intressanta tycker jag, lite mer subtila argumentet att vi vet inte att de här personerna är nazister på scenen. De var nazister. De spelar sig själva så som de en gång var, skulle man kunna tänka sig. Men det är ett argument. Det andra argumentet var att det här handlade om en slags gestaltning av, och jag tror det skrevs så i någon artikel, faktiskt alltså, bergspredikan av alltså, grundläggande kärleksbudskapet i Nya Testamentet, eller nästan Kristus, det vill säga att du ska älska också den allra värsta. Man ska älska rövaren. Och publikanen och så.
Så Lars Norén var Jesus?
Ja, eller det kan jag enkelt uttryckt. Mm. Alltså, det är ingen konst att älska den gode, men man ska älska den onde. Det är ju ett budskap som faktiskt finns. Att man ska så att säga, ge alla en möjlighet, för att uttrycka enklare då. Och det var också en tes som drevs av, jag tror, en filosof som heter Roger Fjällström som skrev mycket om detta. Om just, som jag minns rätt, om Nya Testamentet och bergspredikan och så.
Och vad tycker du om det, Lars Norén som Jesus i sitt möte med fångarna?
Det kan man ju säga, men man kan ju gestalta sig själv i den rollen faktiskt. Det kan man ju, så, alltså, man ska också poängtera att det var Reine Brynolfsson som spelade så att säga, Norén. Brynolfsson var väldigt bra.
Mm.
Jag har alltid tyckt att Brynolfsson är bra, men han var bra i den här rollen också. Och det var en intressant gestaltning på många sätt, det här att han liksom, den lite som taniga intellektuella och diktaren som ska möta de här tre muskulösa, men det var inte ointressant faktiskt.
Men en sak som faktiskt slog mig liksom precis nu, det är ju att, för jag, liksom, jag har funderat väldigt mycket efter att ha sett de här tre avsnitten av serien Smärtpunkten, och jag kan verkligen, verkligen rekommendera alla att se den på SVT. Jag också liksom lyssnat på Lisbeth Åsbrinks bok igen, och så har jag bara grubblat så här, liksom, vad är det i detta liksom med Norén och hans inställning till 7-3. Och det jag liksom har landat i precis nu, det är att jag kan förstå varför folk säger att han var ett geni. Jag har sett många, många pjäser av Norén som jag tycker har varit så här fantastiskt bra. Otrolig liksom dramatiker. Men en konstskapare som gör fantastisk konst kan också faktiskt vara banal och korkad. Det är det jag landar i. Att man kan vara liksom sensibel, fantastisk skribent, men också göra en analys som är fullständigt banal. Ja, och det är det jag landar i. Och där tycker jag att liksom, om jag ska spela upp ett bevis på detta, att Norén efter liksom alla skriverier, efter Alexandermorden, efter den här liksom kritiken ifrån liksom så här, svenska judar, när han liksom 5 år efter 7-3 sätter sig och intervjuas av Kristoffer Barnekow och liksom berättar för honom att efter mediedrevet ska jag bättre dramatik än någonsin. Och sen så landar han i då den plattaste analysen som jag har hört på länge.
Jag fick en egen frihet vid sidan om den här stormen, pressstormen och all aggressioner och all upprördhet som jag förstår. Jag vet inte, jag kom in i en sorts inre exil som gjorde att jag aldrig skrivit så bra som den perioden. Det var som om det var ett skydd för att jag kände så här, äntligen känner jag mig fri.
Ju mer det stormade där ute utanför fönstren här
desto bättre skrev jag. Men jag minns att man tyckte att du borde komma ut och ta ditt ansvar för det här.
Som ja, men jag bestämmer själv mitt ansvar. Det låter jag inte någon annan göra. Så att om du ser... Därför att det bekräftade egentligen en oerhört tidig, som jag tror många konstnärer har, en väldigt tidig romantisk och pubertal känsla av utstötthet.
Så att du njöt lite av att vara det här som hände när folk...
Jag vet inte kalla det för njutning. Det känns som man lossade från en kaj där man har suttit väldigt hårt bunden, att jag kunde få ge mig iväg. Och den känslan har jag kvar.
Det här tycker jag är ett exempel på att man kan vara otroligt intellektuell och beläst och banal och lite korkad.
Absolut, underbar. Det är rätt stötande faktiskt, kan jag säga. Det är till och med väldigt stötande, tycker jag kan säga. Det, och det är ju den svaga punkten i hela det här att han sätter sitt skrivande så otroligt högt att det trumfar alla andra, så att säga, egentligen moraliska, etiska, sociala och faktiskt också politiska hänsyn. Man ska komma ihåg att det här när före Alexander, det är en sak, efter Alexander är en annan sak. Och det är en styrkorna, tycker jag, i Elisabeth Åsbrinks bok, som man minns att hon börjar med att faktiskt berätta om barnen till den här ena poliserna som blir mördad. Alltså det man glömmer bort, det är två personer som blir mördade och de har familjer och de är precis bara bortryckta ur sitt vardagsliv. Och de lever med det alltid. Det får man ju inte glömma bort. Och där hade ju, oavsett vad han Norén talade om sitt konstnärliga ansvar, så var han ju också, så vet jag, minst chef för Riksteatern. Och Riksteatern var ju i högsta grad involverad i själva projektet. Och om projektet i någon mening hade med rånet och morden att göra, viktigt, för det är svårt att säga att det inte hade, så finns det naturligtvis bara där ett väldigt stort ansvar som man måste förhålla sig till. Det kan man liksom inte bara komma undan med de här, som du säger, romantiska klischéerna om att jag är en outsider och skriver bättre och så.
Mm. Men det är också som att han har varit en vampyr som har sugit ur kraften ur liksom de två nazisterna, ur hela debatten, ur liksom all kritik han har fått, och kunnat omvandla det till ny konst då. Det är ganska så vidrigt att tänka på.
Men det är inte ovanligt. Jag satt och tänkte på, jag kom på, det är någon annan som har sagt någonting om detta. Jag kom på, jo, men det är kompositören Richard Strauss, som efter kriget då, han hade lett kvar till Hitler-Tyskland, fick frågan om hur det hade varit och sa ungefär att det var förfärligt. Hitler förstod inte allt på musik. Ungefär så. Mm. Han förstod sig inte på mina operor. Mm. Att det var liksom det enda som var viktigt, det var mina operor.
Mm.
Och det där är en annan sida av just konstnärsmytologin som är ganska obehaglig.
Mm. Men just att bara vara en vuxen man och säga jag bestämmer själv vilket ansvar jag har.
Ja, så är det ju inte.
Nej.
Eller är det vuxet?
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Slutligen, hade det kunnat hända idag? Hade det kunnat hända att en upphöjd regissör hade satt två aktiva nazister på scenen? Jag tänker att det finns ju fortfarande många teaterhus i Sverige som de senaste åren har satt upp pjäser om Kapten Klänning till exempel, polischefen som utnyttjade flickor sexuellt. Här i Malmö så satt man ju upp Skånska mord.
Mm.
Jag tänker att det finns fortfarande teaterhus som liksom lägger in det autentiska för att få liksom en laddning och för att göra liksom teater mer angelägen idag och liksom flörta lite med det här farliga. Men hade det kunnat gå idag? Eller det hade funnits en pressavdelning som har sagt i helvete heller, regissörjävel.
Alltså jag har svårt att se någon sån här typ någon stadsteater någonstans och göra detta kanske. Men det finns ju ett otroligt sug efter så här, det farliga och hela den här true crime-vågen. Suget efter verklighet. Så jag kan absolut tänka mig en fri grupp. Liksom. Alltså någon icke-beroende teatergrupp som skulle sätta upp någonting åt det här hållet. För jag har väldigt... Min tro på att människan lär sig av historien är väldigt liten.
Mm. Per?
Alltså, knappast kanske med på så här, praktiserande nazister. Det är där svårt att tänka mig. Men andra. Från andra områden skulle jag kunna tänka mig. Alltså, det finns fortfarande romantisering. Det funnits romantisering av gangsterrappare till exempel. Som ju inte är helt... som ju också är lite grann samma sak. De är autentiska. De vet vad de pratar om. Jag är en medelklassjournalist från innerstaden, men här har jag hittat någon som är autentiskt. Så att det är klart att det skulle kunna hända från andra sektorer, liksom från andra områden, det tror jag.
Mm. Jag tror också bara en tidsfråga innan någon sätter upp en stor pjäs om Sverigedemokrater. För det kan man ju också kan vara värt att påminna idag om att de nynazistiska miljöer som vi har pratat om i podden idag, det är också där... SD på den tiden var med. Mm. Många av de här skinheadsen demonstrerade med SD. Heilade, var liksom öppet antisemitiska i SDs tidning. Och det är först liksom på senare tid som SD har insett att ja, men, antisemitism och nynazistiska rötter är inget vinnande koncept om man vill ha makten. Så att jag tror bara en tidsfråga innan någon nära SD... sätter upp en pjäs om hur synd det är om dem, att de måste liksom hantera det här arbetet av att ha de här nynazistiska rötterna.
Så kan det mycket väl bli.
Så kan det vara. Maria och Per, tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Du har lyssnat på Gräv bort Skåne, en kulturpodd från Sydsvenskan. Producent är Gustav Wirtén, klippare är David Hellander och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Klippen är från YouTube och SVT. Följ oss där du hittar poddar så missar du aldrig ett avsnitt.